Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna.
Hej.
Till Julis sista podd.
Avsnitt 257 är det.
Ja.
Säg mig, Marit, vad ska avsnittet handla om?
Ja, men vi har en lyssnare som har separerat och föräldrarna har bestämt att barnen ska växelbo. Men det är bara det att sonen inte vill vara hos pappan. Mm. Och hur gör man då? Vi ställer oss också frågan om vem som tar ansvar för att vårda den andra i förhållandet. Mm. Vi skärskådar också då vår relation här helt enkelt. Vi har också ett gräl att rapportera och en eventuell lärdom som andra kan ha nytta av. Och sen det här med sexlivet. Förra veckans podd så pratade vi om det och det gav ganska mycket respons från lyssnare. Och en lyssnare har löst knuten om hur man kan hålla ihop fast hon inte har lust till sex.
Mm.
Kom på ett bra trick tycker jag. Mm. Om att förlåta någon ska vi också prata om. Om man förlåter någon som har gjort en ont, är det kanske enda sättet att komma vidare själv?
Yep.
Jag vet inte om du vill minnas det här, men vi hade ett gräl i veckan.
Det vill jag inte minnas.
Ett landsvägsgräl kan man säga.
Oh, ja.
Ja, det är vid en viss kurva, vi grälar inte så ofta, men det är vid en viss kurva som det där har hänt några gånger. Och då stör det mig att du blir så jävla högljudd.
Jaha, så att jag folk, där? Ja.
Så att folk får höra det här.
Det tycker jag, det kan de ha.
Det kan de ha, ja.
Ja, men menar du att du tycker att det är obehagligt när folk...
Ja,
liksom...
Vadå, när folk hör oss gräla?
Ja.
Vad skulle vara för vad är det för behagligt med det?
Behagligt är väl inte, men så farligt. Folk grälar väl till höger och vänster. Men det har man väl då att folk är uppe.
Jo, men jag blir ju hemma då. Jag kan ju inte skrika allt jag vill säga då. Jag känner mig hemma då. En sak däremot då som då hände, som retade gallfeber på mig. Mm. Som jag bara tänker att man kan ta upp. Det är det här. Att den är jävligt konstig. Men om... När man bråkar och sen så skulle jag då bli ledsen eller liksom förtvivlad eller något, eller om du blir det. Som om jag blir ledsen då, så har du alltid, då har liksom den andra alltid rätt att säga, ha, nu ska du vara ett offer också. Förstår du vad retsamt? Vad går gränsen för när man får vara ett offer, när man är ett offer eller när man bara spelar offer? För det är ungefär det fulaste du och jag vet. Folk som hela tiden gör sig till offer. Men det gör jag ju inte, men ibland kanske jag är ledsen.
Ja, men eller det här, jo, jag vet, men jag tycker också att det här är intressant. Det sätter fingret på någonting mellan oss, men säkert mellan många och nästan alla andra.
Mm-hmm.
Man grälar om en sak, alltså det, och det kan gå från just själva påpekandet om vad man är upprörd, irriterad, arg över, till att handla om andra saker.
Ja, hela tiden.
Och att säga så här, nu gör du det till ett offer. Det är ju det är ju så löjligt
egentligen. Då har man ju bytt
ämne. Det är så jävla dumt. Ja, men det är också så här, ja, en sen då? Och för det man gör med det, det är att man verkligen så här, sätter sig överläge. Det är verkligen en sån här, vad heter det, härskarteknik. Eller ett sätt att så här, trycka till den andra. Man kan säga vad som helst som är fult och förnedrande och dumt.
Ja.
Och det är helt meningslöst. Vad fan har det med saken att göra ens?
Nej, det blir ju liksom bara som att, nej, jag vet, den är så konstig, men där hamnade vi ju i det då.
Ja.
Och jag vet inte, vad ska man svara på det då?
Nej,
för jag vet en gång när jag gick i terapi också, när jag satt där och liksom, för det är ungefär som att man utgår ifrån att ett offer får man ju inte vara. Men då sa han så här att, ja, men i någon mån är det ju ett offer. Ibland är man ju faktiskt ett offer. För omständigheter eller för att någon beter sig illa mot den om man liksom inte, man sitter i någon knipa bara där man är ett offer. Och då måste man ju ändå få ha rätt att hantera sin känsla utifrån den situationen.
Ja, absolut. Och egentligen ska man ju bara svara, ja, jag är ett offer. Jag upplever mig som ett offer nu och så är man förbi det.
Nej, man är ju inte förbi det, för då säger motparten, ha! Typiskt dig, då är det dig det
synd om. Jo, jag vet, men det är precis det jag menar. Då har man ju redan kantrat grälet i någonting som det absolut inte handlar om. Då kommer ingen vart med det heller. Skälet till att man säger, nu är du ett offer, det är bara för att man vill liksom så här, trycka till den andra.
Ja,
så det ingår i grälets regler. Ge fan i och säg det, om någon säger det, säg jag vet och fortsätt gräla om det faktiskt handlar om.
Ja.
Jag tycker det är många sådana trick, både du och jag och andra har också, att för att liksom, man är arg på den andra och då vill man säga något elakt och då säger man saker som inte hör dit överhuvudtaget.
Mm.
Tråkigt sätt, märkligt och konstigt
vi har ju,
sätt.
Efter det där grälet som vi faktiskt löste ganska fort tycker jag ändå. Men då blev det ju, det var dessutom min födelsedag, alltså din födelsedag.
Ja.
Klockan 8 på morgonen, fin start. Men då tycker jag också att man klargjorde en sak som man kan se som ett mönster, att, och som vi sa då, att ibland har du lite svårt då att hitta vad är det som känns nu i mig. Det liksom, du får inte riktigt, vad var det som hände? Det går lite för fort, det gör det ju för mig också, det går lite för fort, man fattar inte vad är det här för bråk egentligen. Och så börjar man liksom spraya väldigt brett för, och så kommer allting, nu har jag hållit igen så länge, alltså det blir så himla stort och brett istället för att man pratar om saken.
Ja, men exakt.
Önskar att man kunde prata om saken.
Ja. Men det, ja, precis. Och det är exakt det jag menar. Jag vet inte varför det är så jävla svårt att prata om saken. Därför att egentligen är det ju... Ja, jag tror att det är just att när man... Ett gräl... Om så här, och jag tycker att du gör fel och den andra säger ja, men vad bra, då ändrar jag på mig. Då är det ju inte ett gräl.
Nej.
Men just när det sätter fart på känslorna, när det sätter fart på liksom aggression och ilska och sorg och allt möjligt, då släpper man ämnet på en gång. Och för då har man liksom så här,
det är två dimensioner. Det är sakfrågan, den kanske reds ut ganska snabbt. Men sen var det allt det andra, alla känslor som fanns.
Ja. Och då tar man till vilka jävla knep som helst. Så
att, tänk vad klokt man ska bli om man... Liksom, låt säga att vi kan dra lärdomar efter 100 gräl till. Kanske man lär sig någonting.
Ja, men samtidigt ser det också det där att man
också
är
gräla
inte,
ibland.
Ja, man är ju inte okänslig. Det är ju så här, jag kan känna att jag i det läget ju så här, pyste ut saker som kanske handlade om helt andra saker. Det kanske handlar om mig själv och min egen ångest eller att jag är lite så här semesterängslig eller vad som helst, och så kommer det ut i något. Jag hade kunnat strunta
i den kurvan där, de som bor där
precis,
ovanför,
exakt,
som nu vet.
Jaha, nu är de här igen. De ser oss aldrig, för de har en hög häck i alla fall, så de vet inte vilka det är.
Nej,
kan de gissa?
Inte. De kan nog gissa.
Ja.
Förra avsnittet pratade vi om att man har obalans i hur mycket sexlust man har.
Ja.
Och det blev ju ganska mycket reaktioner på det.
Ja.
Här har vi en som har löst saken.
Ja, let's hear it.
Hon skriver så här. Nu måste jag svara på Magnus fråga angående om det är bättre att mannen slutar närma sig kvinnan som inte vill ha sex. För det var ju liksom din farhåga. Hur ska det gå då? Liksom. Och nu har hon ett tyck kring detta. Mm. Och då säger hon, ja, det är mycket bättre om han slutar närma sig.
Mm.
Eftersom jag och min man lever precis som Magnus beskriver så bekräftar jag. Sen cirka 3 år tillbaka var vår lösning till att jag inte har någon sexlust att min man måste sluta att klänga på mig och göra närmanden. Alltså de gjorde upp om det.
Mm.
Det har lett till att jag har slutat känna mig pressad till sex, vilket har varit bra för vårt äktenskap. Däremot är det ju jag då som alltid är initiativtagaren. Jag äger mitt eget beslut till när vi ska ha sex, även om jag inte har så stor lust och kanske bara vill ha mys och närhet. Men känslan att få ha bestämt att jag vill ha sex med dig nu är mycket annorlunda mot att gå med på sex för att han gör inviter. Det finns nästan inget mer avtändande än en man som signalerar i sängen hur mycket han vill ha sex. Istället försöker vi signalera närhet utanför sovrummet, mer i det vardagliga. Mysa i soffan, ta varandra i hand, ge pussar lite då, smeka varandra etc. Vi har ett aktivt liv tillsammans med träning och golf. Vi har en båt att åka ut i och ett utespå med badkar som är mysigt att hänga i tillsammans. Gå inte i taket nu, Marit, skriver hon. Allt härligt här ovan ökar inte min sexlust, men jag känner att det är okej att ibland ge tillbaka lite sex. Det låter kanske konstigt, men jag vill ju prisa honom för att jag älskar honom och för att jag vet att han får fysiskt ont om han inte har sex. Det är oerhört komplext, men nyckeln här är att jag bestämmer när det kan vara läge att få till något, och då är han alltid lika redo och positiv och glad att jag visar intresse. Så är maktfördelningen i vårt sexhushåll och det fungerar bra för oss. Men, vad säger du om
detta? Jo, nej, men det var precis dit jag ville komma förra gången, men jag hann inte, för du sa att om man inte ville så var det kört. Liksom jag var nästan, skulle vilja ta upp det igen, för jag tyckte att jag, så här, det var inte situationen när hon inte tyckte om honom längre som jag pratade om, utan det är när man tycker om varandra men den ena har mer och den andra mindre lust. Mm. Att man har, precis det som hon beskriver, jag förstår det och jag köper det också, att det blir liksom det är en, den som inte vill mår bättre om den andra inte är på hela tiden. Ja. Det fattar jag, och då kanske det liksom kan sätta igång någonting när man inte känner sig pressad. Men sen var det nästa steg där de är nu i då, där hon upplever att hon tar initiativet. Och då tänkte jag så här, är det också, är det liksom, har man pendeln slagit åt andra hållet då, så att det till slut också blir lite tråkigt, kanske för den parten som vill, att man känner så här, ja men det här är ju bara liksom upprepningar, det här ska jag gå och vänta liksom.
Nej, jag tycker att de verkar ju nöjda med det, han är ju nöjd när hon då vill, och det som är intressant,
ja,
säg.
Ja, nej, men jag vill egentligen bara säga tack för det svaret, för det är lite så jag undrade över.
Ja, och jag tycker att om man håller sig till det här scenariot där de faktiskt älskar varandra, för hon tänker så här nu att jag ska gå i taket just eftersom hon på sätt och vis går med på sex fastän hon inte riktigt vill. Hon skulle kanske helst slippa, men hon gör det för att hon älskar honom. Mm. Och jag är inte den som är den. Jag kan nog tänka, jag har liksom ingen föreställning om att, där är jag nog ovanligt krass. Jag har ingen föreställning om att sex är liksom något heligt eller något vackert. Utan här blir det lite som en transaktion. Hon vill ha honom och de har ett bra liv ihop. Priset för det är att priset för att få det att funka för de båda är att de har sex ibland, vilket hon då har. Hon vill det på ett plan och på ett annat plan, kanske inte. Men nu verkar hon ha fått till det så att hon åtminstone har lite lust. Mm. Fine, tycker jag. Som vi har varit inne på, jag är fortfarande inte riktigt på det klara än vad skillnaden är med att gå med på att ge någon massage på axlarna i en kvart fast man tycker att det är skittråkigt, eller att ha sex fast man tycker att det är skittråkigt. Det är inte så att jag sa nu att jag tyckte att det var skittråkigt. Men, men alltså jag kan i tanken jämföra det. Det är en annan sak, tycker jag. Och det var nog det mycket jag pratade om förra gången. Ni måste lyssna på det om ni inte har hört det. Men det som jag menar är att man på allvar är jäkligt trött på sin partner. Känner ingenting.
Absolut.
Man känner ingenting. Man går och tänker, vi är inte ens ett bra par. Vi kanske borde skiljas. Och sen så vill han dessutom då ligga med en. Fastän han aldrig annat visar intresse och så vidare. Då tycker jag att det är en annan sak.
Ja.
Då tär man på sig själv om man då har sex mot sin vilja. Absolut. Man vill bara att det ska upphöra. Liksom.
Men det, jag tror att man ska skilja på att vilja ha sex och att ha lust att ha sex. För det är skillnad. Om man inte vill ha sex, då tror jag nog inte riktigt att man ska, då ska man kanske backa ifrån det.
Du menar om man inte vill, man absolut ha inte vill.
Nej, men om du inte vill ha sex med din partner, då kanske det är skillnad mot att jag har inte riktigt lust.
Ja, det kanske är klart skillnad. Att säga jag vill aldrig mer ha sex med en partner. Eller att jag skulle vilja att jag vill.
Att göra det motvilligt. Jag tolkar inte henne som att det är motvilligt. Nej. Det är bara det att hon har inte den där toklusten.
Nej.
Och där kan man ju också känna så här, Måste vi värdera upp det så mycket så att allting måste vara fantastiskt? Eller kan man nöja sig med att det är liksom, ja, men det var trevligt?
Ja, så länge han kan värdera ner det så att han inte måste ha det hela tiden.
Nej, ja, men, nej absolut. Att, för det är en annan sak hur ofta man har det. Det kan man ju resonera om. Men så här, måste det vara...
Det som jag tycker de här har gjort väldigt bra, det är att hon har tog bladet från munnen och sa, nej, jag vill inte. Mm, jag vill inte. Du får sluta med det här, för det här går inte.
Visst,
för så kan det ju faktiskt vara. Man orkar inte ha någon som hela tiden bara pockar och så, liksom i sovrummet så fort man lagt sig bara hänger frågetecknen. Liksom man kan aldrig slappna av.
Nej, och det blir ju
urjobbigt. Ja. Och då tog hon bladet från munnen och sa det här, hittade nya regler för det. Jättebra, tycker jag. Mm. Vackert.
Ja, det var ett jättebra svar, precis det jag ville ha. Nej, ja, eller att jag fick svar på det i alla fall till slut. Och inte någon som bara sa, nej, då älskar man inte varandra.
Ja, vi har fått motargument också. Ja. Så det är så. Med mer metoder för hur man då ska få lust. Men passar ju inte när man då absolut inte vill ha sex med sin partner.
Nej. Men om man vill lite grann så kan jag kan också säga det. Så här, ja, men de som då försöker få upp lusten, ja, lycka till, hoppas det går bra.
Ja, jag tycker, min eviga replik blir också att han kanske ska försöka få ner lusten.
Ja, men man kan ju mötas på en nivå. Någonstans också, absolut.
Ja. Eller inte mötas. Nå. Ja, men man kan inte alltid mötas.
Nej, jag vet. Mm. Men om man vill försöka så kanske det går.
Ja, verkligen. Det har man, jag antar att de som har det problemet har försökt och det har ändå inte lyckats.
Det är inte säkert.
Nu var jag där igen.
Men ja, nu var du där igen.
Ja. Hej då, det på sens. Vi byter ämne nu.
Okej.
Okay. Vi byter ämne.
Ja.
Du, jag kollar på en tv-serie.
Yes.
Där en av rollerna, hon är psykolog där och pratar då om att i varje förhållande så ser det oftast lite likadant ut, att en är blomma, det vill säga någonting som vårdas, och en är trädgårdsmästare.
Ja.
Och då undrar jag, vem är vad i vår relation?
Det måste jag tänka på. Du är ju trädgårdsmästare egentligen, men jag förstår att det inte är det man far efter riktigt.
Jag är väl inte trädgårdsmästare?
Nej, men du är väldigt intresserad av trädgård.
Ja.
Nej, jag förstår. Ja. Nej, men jag tror faktiskt att i vårt förhållande så är du blomman och jag trädgårdsmästaren som vattnar och sköter om.
Och på vilket sätt vattnas jag och sköts om?
Ja, men jag tror att det finns, jag har liksom ett större driv att vara servande och liksom se till att det blir bra på något sätt. Att det är oftare som jag gör saker för dig och ser till att du mår bra än tvärtom.
Aha.
Det kanske kändes värre än vad du var.
Nej,
men jag tror det. Jag tycker att jag vet inte, det är så
svårt.
Och
vad skulle hända om du slutade?
Det skulle bara bli jävligt tråkigt alltihopa.
För varför?
Därför att det finns,
skulle jag vissna? Låt säga om vi fortsätter på den. Skulle jag vissna? Eller skulle jag klara mig ändå?
Du skulle vissna och jag skulle ruttna och allt skulle bli tråkigt. Faktiskt.
Du menar att jag skulle vissna?
Nej, men vissna, jag vet faktiskt inte om du skulle påverkas av det, men vår tillvaro skulle bli ganska tråkig, tror jag.
Men du, då har jag en fråga.
Ja.
För jag känner nog inte riktigt att jag begär, så att säga, att ha den rollen. Sen tycker jag om att bli ompysslad. Men det är inte så att jag skulle kräva det. Utan det är kanske mer det att vi båda trivs i de här rollerna. Eller liksom att det går an.
Ja.
Men jag undrar, kan de här rollerna också komma sig av att det lätt blir så att den som har minst behov av tillsammans tid får rollen som blomma? Alltså får rollen av att den andra liksom söker mer närhet eller ger mer tid eller någonting?
Det tror jag inte att det är på det sättet. Jaha. Jag tror att det är mer än... Jag tror att det ligger liksom bakåt i tiden att man är van att vara blomman.
Ja.
Att du har den rollen från början. Liksom.
Jag har ju verkligen det från min pappas sida.
Precis, jag vet. Ja, och det är det jag tror också. Ja. Det handlar mer om att det är så du vill ha omkring dig och då hittar du en partner som synkar med det, som tycker det är kul
det
att pyssla och fixa.
Det knäppar att jag aldrig liksom begär det. Men
nej,
det
men det behöver
så.
Inte vara så. Ja. Det behöver inte vara det heller, utan det är väl mer det att man hittar sin roll där man trivs.
Ja. Får jag fråga dig så här då? Låt säga att du då är trädgårdsmästare, men jag antar att det kan vara så att vi också växlar om behov uppstår.
Nej.
Nej. Okej. Nästa fråga.
Ja, men jo, men det är klart. Jag tror att det är inte... det är ju inte liksom att det verkligen är svart eller vitt, utan jag tror att man turas om det lite grann, men i övervägande ja, delen precis. Och jag tror att rollerna är som bäst när jag är trädgårdsmästaren och du är
ja god. Och nästa fråga då om, låt säga så här, och det behöver inte handla om just oss då, men om man är en person som ofta drar i saker eller liksom har mycket som man vårdar omkring sig, om man då känner att man inte orkar mer. Ibland har ju en del människor, det finns ingen som tar hand om mig. Det finns, om jag inte orkar så faller allt. Mm. Kan du känna så? Eller har du tillit till att någon hjälper dig och tar hand om dig om du skulle bli sjuk eller om du inte skulle orka mer av någon anledning?
Ja, det har jag på ett sätt. Ja. Jag känner mig inte panikslagen eller att vad skulle hända om jag ruttnade. Jag är inte orolig för det. Mm. Men det kan ju kännas ibland som att det vore skönt om det inte var jag som drog och gjorde och fixade och donade liksom. Mm. Men sen är det också, tror jag också att det finns i mitt i alltihopa en slags ja, men varför inte? Det har ju alltid varit jag, så det är väl jag nu också då på något sätt.
Och varför då? Varför fortsätter
du? Nej, men det är också för att det är, alltså så här, allting man gör är förenat med ett motstånd. Allting, även roliga saker är förenade med motstånd. Mm. Det här är roligt. Det är roligt att vara, att fixa och dona och hålla på med saker och ting. Sen innehåller det återgång av tid, kraft, tankar, allt möjligt sånt där. Men det är ju liksom en del av själva uppgiften.
Mm.
Så att jag, och det är klart att man...
Men ligger det någonting i det här då? Låt säga att du skulle sluta, om vi kallar det för curla, eller sluta fixa och så vidare. Tänker du då att du inte skulle ha ett berättigande och därför kanske bli lämnad?
Nej, det har jag aldrig tänkt.
Nej, men om du tänker det nu då? Om du
nej,
tänker
absolut
tanken,
inte. Nej, utan jag tänker mer, fan vad tråkigt det skulle bli.
Mm-hmm.
Och det vill ju inte jag. Det är ju inte så att man är självutplånande, utan man gör ju det för sin egen skull också. Det är en slags egoism bakom att säga, jag vill ha kul, jag vill att det ska vara roligt.
Ja, men du tänker inte att jag då skulle kunna göra en middag?
Nej, det kan du ju inte. Nej, men det, nej, vad skojar jag, förlåt.
Nej, förlåter jag inte.
Nej, men...
Kan jag inte laga mat?
Jo, det kan du verkligen, det kan du verkligen. Men det är också så här, och det kan du väl göra, det är ju inte det som är grejen.
Så fast det händer ju aldrig eftersom nej, men det är också, är så fasta nu.
Ja, fast det är för att jag också tycker att det är roligt. Jag vill ju det, jag tycker att det är kul.
Ja.
Och sen kan man säga också så här, visst, det finns ju ett mått av vana i det som kanske inte är... Som man kanske ska tänka igenom lite grann, att är det nu bara en vana att det blir, att man tar det för givet på något sätt. Det blir ju, där finns ju en risk med det, såklart.
Ja, nej, men jag tycker det är intressant att tänka på i förhållanden. Vem av er där hemma är det som har rollen som blomma och vem är det som är trädgårdsmästare? Och i bästa fall så kan man ju, vi har kanske då en obalans. Nu funkar ju det ändå då, uppenbarligen, år ut och år in. Men, och det, då har man kanske också hittat något. Sen skulle jag vilja påstå att jag drar i vissa saker.
Jo,
då kanske
absolut.
Lite mer osynliga och så vidare.
Oh, ja.
Men jag tycker att jag håller mycket mer i logistik och tar ansvar för att när gör vi det här då? Såna där saker. Ja. Inget man kan tugga på, inget som blir någonting
efteråt.
Då är jag
blommans. Då står jag där som en liten växt, en liten spädskörväxt.
Nej, det är mest i form av... Ja, det är inte så kul grejer jag kommer med, tycker jag. Ja, vi kan gå vidare från det här till något annat.
Ja.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vi som gör Skilsmässopodden heter Magnus Abrahamsson och Marit Danielsson. Vill du läsa våra böcker, till exempel Lyckligt skild om våra egna skilsmässor, så hittar du den i bokhandeln och på nätet. Dessutom finns Kärleksfallet, Familjesplitter och Skilsmässobyrån. Och allt handlar om relationer.
Du, en sak som jag har förstått, eller som är ett mönster i många relationer,
ja,
det är att kvinnorna bryr sig mer om barnen än sina partners. Och det här tycker ju männen är jobbigt.
Ja.
Männen tenderar att bry sig liksom, så att säga, lite, åtminstone lika mycket om sin partner som om barnen. Medan kvinnorna har slagsida.
Okej.
Okay. Att mannen liksom tappar lite i världen när barnen kommer.
Ja.
Känner du igen det?
Ja, ja, alltså så här. Jag tycker ju att det är... När man får barn, när det kommer barn, om man är ett liksom, ja, det spelar ju egentligen ingen roll vilken typ av förhållande man har. För den som föder barnet är oftast den som ammar.
Ja.
Och då blir det...
Väldigt vanligt att det är så.
Ja, exakt. Ja. Nej, men jag tänker om det är en två kvinnor som får barn.
Ja, i alla fall jättesvårt att amma ju om man inte har fött barnet.
Ja, exakt. Men det, då hamnar man ju automatiskt utanför liksom, ja, gemenskapen.
Ja.
Och att man då upplever det som en konkurrenssituation där man kanske känner att så här, på ett fult sätt som man aldrig kan erkänna, känner ändå att de här barnen snor partnern ifrån.
Har du känt det?
Ja, alltså så här, jag kände mig utanför, ja, och jag kände att jag saknade min fru då. Att jag tyckte liksom, det är inte så att jag kände, jag kunde liksom inte uppleva någon så här jävla unga stickar ifrån, inte så. Men att man, det blev en, jag kom ju liksom inte nära barnen, jag fick ju inte det plusset. Nej. Så jag tappade liksom alltihopa på en gång.
Just det blev som en det total förlust, ja. Alltså en människa, en vän jag har som är väldigt, väldigt klok,
ja,
hon sa vid något tillfälle, för vi pratade om att ja, men det värsta som kan hända är liksom om det skulle hända barnen något, liksom, att det skulle man inte klara. Hon tyckte att det skulle vara värre om mannen dog än om barnen dog. Det förvånade mig mycket, för så skulle jag aldrig kunna tänka. Och jag säger inte att det är fel av en att göra det. Och jag läste också att liksom, råd till par som har fått barn, det är att barnen ska varken vara mer eller mindre viktiga än våra partners. Alltså att det som skapade familjen och barnen ska fortsätta att vara så viktigt. Men det där trillar helt bort för mig. Jag blir helt fokuserad på barnen, kan jag säga.
Ja.
Så gick det som det gick också. Men jag tror att det var liksom en växelverkan. Men
det kanske är en så här... Vi kanske har liksom, för vi har ju lagt väldigt, väldigt mycket fokus vid barn och barnafödande och liksom hela den där, oh, det är så viktigt att med närhet och mamman och liksom allt det där. Att vi kanske har lagt för stort fokus vid det och därigenom tappat bort relationen. Liksom,
den här... Jag tror att det där fokuset kommer av sig själv, rent biologiskt. Men däremot så bör man kanske anstränga sig för att hitta tid med sin partner. Även om det inte är det vad man vill. Man vill ju hellre bara sova om det blir liksom ledigt. Men jag tror att det där... Ja, jag tror nog att man kanske ska jobba för det.
Ja, jag tror det också. Det finns åtminstone en tanke kring det som man inte ska bara strunta
i. Det är värt att fundera på, liksom, att man nedgraderar nästan partnern. För det kommer ju en rangordning.
Ja,
var ska min tid gå? Men det är bara barnen. Jag tycker fortfarande att det är rätt.
Mm.
Om de behöver det. Det känns rätt i en kropp som har fött
barn. Jo, men för det tror jag, det känner man ju som man också. Att det där är ju jätteviktigt. Det är ju en nybliven varelse som behöver allt stöd och mat och allt och fan det är. Liksom. Det är klart, men att det får inte bli bara det.
Nej, 100, för då sabbar 120. Det ja. Då sabbar det på lång sikt.
Ja, exakt. Precis.
Och kanske mannen kan dra i det lite då.
Va? Ja, det är ju så lätt.
Ja, ja, men det är också så här.
Det... I det så ligger ju också att man som man känner dåligt samvete för att man vill sno den uppmärksamheten.
Aha.
Det är ju lite fult också att vara att känna sig utanför eller att känna att man pockar på uppmärksamhet när det är ett litet liv som ska tas hand om.
Ja.
Men jag tror nog att det är en gemensam sak, en uppgift att jobba med. Kanske att man inte skulle göra det där så himla stort heller i liksom rent så här, samhälleligt. Att det är en sån himla barnafödande, så jättestort. Jag kan tänka mig att ja, det är klart att det är naturligt att man, när man föder ett barn, är väldigt nära det. Men det har ju blivit en sån jättehype kring det. Förr kanske man inte hade en sån jättehype. Liksom.
Nej, men då hade man också folk omkring sig som tog hand om ungen åt den. Det har man inte nu ofta.
Nej. Då får man, precis.
Man är ju helt slut.
Ja. Mm. Ja, vi löser inte det här och nu, men
inte
vi kan tänka
riktigt.
På det.
Ja, värt att tänka på. Du, här kommer ett lyssnarbrev.
Mm.
Hej Marit och Magnus, tack för en jättebra podd. Jag har lyssnat på alla avsnitt och det har hjälpt mig otroligt mycket under min separation. Jag och min exman skilde oss för cirka 2 år sedan. Vi har 2 tonårsbarn tillsammans, en son och en dotter. Jag bor kvar i vårt gemensamma hem där barnen är uppvuxna. Exmaken har flyttat till en stad ett par mil längre bort. Vid skilsmässan bestämde vi att vi skulle ha barnen varannan vecka, men att sonen, som då var 15 år, skulle få vara med och tycka till kring det här med växelboendet. Han har en NPF-diagnos med allt vad det innebär. Nu har det som sagt gått 2 år och nu bor dottern varannan vecka med mig och varannan med pappan, medan sonen i princip bor heltid hos mig. Jag funderar mycket över sonen som träffar och umgås med sin pappa väldigt lite. Han känner sig tryggast i sitt barndomshem, har svårt för förändringar och vill ogärna flytta runt. Vi får lirka och lägga mycket kraft på övertalning för att det någon gång ska ske att han träffar pappan. Jag är orolig för att han kommer att få en dålig relation till honom eftersom de träffas så lite. Jag tycker också att min exman är passiv till situationen. Han tar inga större initiativ till att träffa sonen. Exmaken kommer förbi här hemma ibland, stannar några minuter, pratar i telefon med barnet någon gång i veckan, men inte så mycket mer. Jag har försökt säga till exmaken att jag tycker de träffas för lite och att det finns en risk för att de kommer från varann. Men vi delar inte samma bild, så mina synpunkter faller inte i god jord. Tonåringen börjar bli vuxen och jag tycker att han ska få vara med och bestämma var han vill bo. Jag tänker också att det är upp till pappan att hitta ett sätt att umgås med honom på barnets villkor. Men om inget händer, om inte pappan tar initiativ, vad kan jag då göra? Vill gärna höra era synpunkter och funderingar kring det här.
Ja, alltså jag tycker, utan att vara psykolog eller utan att vara expert på detta på något sätt, att jag kan känna det är ändå en kille som är, han är uppenbarligen över 15.
Ja.
Sen är det svårt att säga med en diagnos vad som ligger i den. Men jag kan känna så här, den pojken vill ju inte det. Han är inte beredd att liksom, för hans del så låter det som att han vill hellre vara hos mamman, bo där och ha allt det där.
Mm.
Och allt påtvingat när man är i den åldern, när man håller på att bli stor och växa upp, det blir ju bara jobbigt. Det blir ju snarare en större belastning än att få det som man vill.
Ja.
Och jag tror också att, ja, det kanske är så att de får sämre kontakt under den här perioden. Men det finns ju alla möjligheter att reparera det senare om det skulle vara så. Eller så är det så att, nej, de kanske kommer ha lite risig kontakt under resten av livet. Men så är det väl i många fall liksom. Jag skulle inte göra så jättestor sak av det i det här läget faktiskt.
Och hur är det då? Pappan vill ju så att säga, verkar ju ändå, ja vad ska man säga, det finns en överenskommelse om varannan vecka.
Ja, men han bor ju hos mamman hela tiden.
Ja. I praktiken vill pojken ju mest bo hos mamman. Jag tänker så här också. Jag håller med. Jag tycker nog också att barnet ska få bestämma. Men jag kan tänka mig att det blir lite som att mamman då blir en bov i förhållande till pappan så att säga. Ja. Men jag tycker nog också att, dels tycker jag att det är synd om kontakten förloras. För unga människor, de tänker ju sällan, vad blir konsekvensen om 5 år att jag tappar kontakt? Utan de är ju här och nu, vilket de ska få vara.
Ja.
Men där tänker jag att, är det någonting mamman kan göra så är det kanske att stötta pappan. Han måste ju steppa upp lite här så att det finns någon vinst med att vara hos honom. Det verkar ju jättejobbigt att liksom bara åka bort några mil bort och liksom tillvaron blir krångligare. Så jag tror att Jag håller med dig. Pojken ska få bo där han vill. Mm. Det tycker jag också. Men och pappan måste kanske förstå att han behöver ta en mer positiv plats i pojkens liv. På pojkens villkor. Och då att mamma, om hon vill göra någonting, uppmuntrar till det.
Ja, absolut. Det i den bästa av världar så är det rätt väg att gå. Jag kommer ihåg hur det var för mig när jag var 15-16 och mina föräldrar hade skilt sig eller var på väg att skilja. De hade delat på sig, flyttat isär och sagt att vi ska skiljas. De gångerna pappa kom hem där man tyckte så här, nu ska du umgås med pappa. Jag tyckte det var vedervärdigt. Ja. Jag ville vara ute med mina polare för jag var i den åldern. Precis. Jag struntade fullkomligt i om det var mamma eller pappa som bodde där. Jag ville vara själv.
Ja.
Och det tycker jag man måste bära med sig. Och att det finns en period med alla barn som växer upp där man som förälder liksom faktiskt kan ta ett steg tillbaka och säga, jag finns här, du får höra av dig när du vill, men jag kommer inte att liksom så här tvinga mig på dig, för det är inte heller bra. Att helt släppa kontakterna, det är ju tråkigt för alla naturligtvis, men det kan ju vara, se det som en period när just den här killen vill vara lite för sig själv också.
Mm.
Och framförallt då kanske om man just har en diagnos och inte vill ha stora förändringar, så jag vet inte, jag tycker det är liksom...
Nej, det är väl där det också... Det är väl det ibland, det här är ju jättesvårt, för tänk om det hade varit tvärtom, att vår brevskrivare vore den som där liksom, alltså det är ju en plåga, det är ju smärtsamt när barnet inte vill vara med en. Det är ju jätteplågsamt.
Ja, absolut. Ja.
Men det är där då kanske som den vackraste föräldragåvan kan vara, att stå ut med det. Liksom.
Exakt, för förr eller senare hoppas jag vid Gud att alla barn gör den, liksom tar det avståndet.
Så hur du menar?
Jo, att så här, alla barn kommer att växa upp, ska växa upp och frigöra sig från sina föräldrar och inte vilja vara med sina föräldrar.
Mm.
Det är ju liksom naturens gång och någonting som är väldigt viktigt.
Mm.
Sen kan den ske i 20-årsåldern eller i 17, 16, kanske till och med neråt tidigare än så.
Mm.
Men det där får vi stå ut med. Jag säger det igen, det är jätteviktigt att man säger att jag finns här, jag står bakom dig, nu får du liksom söka mig när du vill ha min kontakt, stöttning, hjälp, vad fan det än är.
Eller att man hittar någonting som är liksom där, för pojken kanske också skulle vara mån om att, ja, men inte tappa bort pappan. Men hur ska det då kontakten helst se ut? Liksom?
Ja, men låt det vara på hans villkor då. Då kommer han väl säga det sen. Vad kul det vore om jag fick träffa pappa också.
Ja.
Men det vill jag säga. Nej, men det är så här. Ta det lugnt och låt det där växa fram.
Ja, man kanske ska se det som en fas.
Ja, det är det.
Att det är det hela tiden.
Ja,
liksom.
Absolut.
Ja, och så kommer någonting att ändras.
Ja.
Det där kan ju jag känna igen.
Ja.
Liksom hur populariteten eller hur behovet av att vara med mig eller respektive min exman har förändrats. Och att de nu har mycket mer gemensamt med honom än de hade för x antal år sedan. Ja. Det har gått i perioder. Liksom.
Ja, och jag tror att man ska se, valet är inte mellan två föräldrar, utan valet är att slippa bägge föräldrarna egentligen. Men man måste ju bo hos någon, fan av dem.
Oj, positiv syn här.
Jag tycker det är så man kan se det. Liksom. Ja. Bekväm tillvaro, bra hem, jag kan sängen, jag vet var jag bor, här står mjölken, jag vill ha det här. Ni kan gå och göra något annat under tiden.
Ja, skaffa ett liv menar du?
Ja, skaffa ett liv.
Mm.
Och jag kanske är krass, men jag kan gå till mig själv, min egen uppväxt, och jag kan gå till hur man ser andra tonåringar är. Sen är det klart att man kan inte generalisera på det sättet. Det här rörde sig om en pojke med en diagnos.
Mm.
Men ändå, jag skulle tänka lite på det här sättet prata med pappan och låt pappan tänka på det sättet också.
Mm.
Säger jag.
Tack snälla för brevet.
Ja.
Du har några sista ord då?
Ja, flera stycken.
Oj.
Det får bli som en kavalkad av sista ord. Bara en grej som slog mig då. För någon gång har du sagt så här att du tycker att förlåtelse... man måste inte förlåta allting.
Nej.
Och det är ju klokt. Men jag läste idag i Svensk Dagbladet en intervju med Elsie Lindqvist som är, hon är 85 år gammal, hon har varit prostituerad och narkoman.
Oj.
Och går nu runt liksom, och har gjort det ganska länge sedan typ 90-talet, gått runt och liksom hjälpt prostituerade och narkomaner som går på gatorna i Stockholm och tagit hand om dem och liksom så här, försökt få dem bort från gatorna och sånt där. När hon berättade om sitt liv så Hon blev våldtagen när hon var ett litet barn och utsatt för övergrepp. Hon började prostituera sig jättetidigt och började liksom ta droger och så här, levde ett riktigt uselt liv. Hon hoppade av själva den här liksom prostitutionen när hon blev nästan mördad av en man. Ja. Och, men sen fortsatte hon och då var missbrukare och ta droger tills hon... Ja, nu blev det så att hon träffade en man som liksom frälste henne och tog in henne i kyrkan. Men det hon sa var att hon, någonting hände i ett visst läge och hon förstod att här finns det något annat.
I och med kyrkan?
Ja, i och med kyrkan. Ja. Och det var liksom hennes väg ut ur det här, för hon var inne och ut på behandlingshem. Och då så höll hon på, hon var skitförbannad på allt och slogs och sparkade och så här, bara hatade män och kvinnor i hela världen. Och det som hon sa då var så här... Vägen ut för mig, som någon sa till mig, så här, det är att okej, nu har du fattat att du måste ta dig ur det. Nu måste du förlåta allt som har hänt dig. Vilket var som att dra ner rullgardinen nästan. Det upplevde hon så, hur fan skulle det gå till? Men hon jobbade med det och lyckades liksom förlåta alla som hade begått övergrepp och våldtaget och slaget och allting. Liksom. Och det var hennes väg att komma till det hon är idag. Mm. Och för mig blev det så här... Ja, det där är ju jävligt mycket begärt. Men jag förstår tanken och jag förstår den smärtan som hon måste ha upplevt när någon sa att du ska förlåta alla som har begått övergrepp mot dig.
För jag tror också att jag förstår, men om du skulle sätta ord på varför måste man förlåta det?
Ja, men annars så kommer du alltid liksom bära på ett hat, en ilska och någonting som faktiskt egentligen bara slår mot dig själv. För du kan aldrig få upprättelse i det. Det är liksom, det är redan begånget, brotten är begångna. Och så länge du fortsätter att hata så kommer du bara förlora på dig själv. Faktiskt,
det blir lite tyvärr. Grann som att om man lyckas se, för det finns ju terapier som jag har sett människor i min närhet som har liksom haft väldigt, väldigt tuff barndom som har fått i uppgift att 100 gånger skriva jag förlåter dig mamma, jag förlåter dig mamma. Som antagligen då är mer än att man bara skriver, man tänker på, man får väl i uppgift att tänka på det samtidigt liksom på ett visst sätt. Men det blir ju lite så att när inte den här tråden av hat eller ilska eller kränkthet finns, om den kapas så blir man också fri från sina negativa känslor kring det. Så att på så vis kan jag också förstå det. Exakt. Den nollar tråden om man försonas med det och till och med säger jag förlåter dig som gjorde det och kanske i sitt sinne tänker att man vet att det var inte rätt, inte ett dugg rätt, men du förmådde inte bättre där och då. Eller det är lite grann som att säga också du är likgiltig för mig. Och det är skönt.
Ja, absolut. Så kan man tänka. Och det tror jag också är det är en hjälp att ta sig igenom det som måste göra svinont att förlåta just. Men det är enda vägen fram, liksom.
Ja.
Tror jag.
Jag vill bara säga att när jag menar att man inte... När jag säger att vissa saker förlåter jag inte människor i min närhet. Det är inte många saker. Men vissa saker som har gått alldeles för långt. Då menar jag bara att det... kan man också leva med.
Oh ja.
Genom att för att förlåta vore för mig som att säga det var okej att göra så där mot mig. Så att det vill jag inte göra, för det skulle inte vara ärligt och sant. Men däremot så kan jag liksom förpacka det på något vis i mitt huvud och lägga det långt, långt bak. Men jag håller nog ändå det fortsatt emot den här människan. Liksom. Så att, och det behöver inte bli stort. Nej. Men jag tycker också att jag vet inte hur det här går ihop, men det kanske inte ens är värt att hålla på. Nej, jag vill inte förlåta.
Jag tror att det är olika förhållningssätt och säkert olika kraft i det som har hänt och liksom hur det ser ut. Jag säger inte att det är fel, men jag tror att hon har valt en annan väg än den.
Ja,
hon
och kanske också liksom... med människor som hon inte kommer att ha kontakt med. Liksom. Ja. Det här är människor som jag kanske då, eller då blir lite annorlunda. Ja. Men jag tycker att, jag förstår. Förlåt. Och jag har faktiskt sett kraften i den här typen av terapi när man förlåter. Att det blir på riktigt en förändring.
Ja, det blir det. Och det är också vinsten, eller den förlusten du gör att du just förlåter någon. För det innebär att, som
man
du säger, så här,
där,
då vann den.
Ja.
Den vinsten får du tillbaka tusenfalt själv, för du slipper gå och bära på det där hatet.
Precis.
Det finns en slags ekonomisk bra transaktion.
Man tar ett steg själv. Man blir fri att ta nya steg. Man är inte fast i det.
Precis.
Intressant. Ja. Du, ska vi då ta fredag på detta?
Det tycker jag verkligen.
Ja.
Det gör vi.
Och tack snälla för alla era brev. Fortsätt att skriva och vi fortsätter att podda. Så då hörs vi igen om en vecka.
Göra. Det gör vi.
Ja.
Ha det bra.
Hej då.
Hej då.
Vi vill förstås tacka alla er som är med och stöttar podden. Och vill du också ge ett bidrag så swisha till 123 087 17 98. 123 087 17 98.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.